är redan. Okej. Okay. Så tack så mycket för all allt vi har fått höra.
Thank you for everything we have heard.
Både verbalt och musikaliskt.
Both in words and in music.
Vi är väldigt glada, väldigt tacksamma för det.
And we are so grateful for that.
Vi ska fortsätta våran serie nu om eskatologi.
We now will continue our series on eschatology.
Ursäkta att jag möblerar om här uppe lite. Och för er som var med för 2 veckor sedan.
And if you were here 2 weeks ago.
Så hade vi som en liten introduktion till ämnet.
We had an introduction into the subject.
Och förra gången så var jag inte här.
Last time I wasn't here.
Så nu kommer vi fortsätta idag.
And today we will continue.
Jag kommer att använda mig lite grann av några så kallade powerpoints.
I'll be using some powerpoints.
Jag brukar inte göra det i samband med predikningen.
I don't usually do that when I'm preaching.
Av den enkla anledningen att det finns en skillnad mellan att predika och att undervisa.
For the simple reason that there is a difference between preaching and teaching.
All predikan har ett mått av undervisning i sig.
There's always some teaching in preaching.
Och jag skulle kanske vilja vända på det och säga också att all undervisning har ett mått av predikan också.
And I also would like to turn it around and say that all teaching has some measure of preaching in it.
Men det finns en skillnad.
But there is a difference.
Och jag vill inte göra det liksom allt för undervisningsmässigt.
And I don't want to make it too much of a teaching.
Men ibland kan det vara bra.
But sometimes it's good.
Därför att när vi involverar mer än ett sinne så hjälper det oss att komma ihåg saker.
Because when we involve more than one sense, then it helps us to remember things.
Okej, så med allt detta sagt.
So when I've said that.
Så ska vi börja med bön.
We'll begin with the word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
And Lord, we thank you this morning.
Vi ber att du välsignar vår stund tillsammans.
And we pray that you will bless this time that we have together.
Vi ber att ditt ord ska tala till oss.
And we pray that your word will speak to us.
Vi ber att du bygger upp oss.
And we pray that you will edify us.
I ditt dyra namn.
In your precious name.
Amen. Så förra gången så introducerade vi ämnet profetia.
So last time we introduced the topic prophecy.
Och ibland så säger människor så här, men varför ska vi ens tala om de här grejerna?
And sometimes people say, why should we even speak about these things?
Är det verkligen intressant?
Is it really interesting?
En del tycker det är extremt intressant.
Some people think it is extremely interesting.
En kille, han var aldrig intresserad av någonting som hade med Gud och Bibeln att göra.
I remember one man, he was never interested in anything about the Bible and God.
Om man visste att vi skulle tala om profetia, då kan alltid upp.
But if he knew that we were speaking about prophecy, he would always show up.
Så för en del människor så är det väldigt attraherande.
So for some people it's very attractive.
Men många också är rädda för det.
But many people are afraid of it.
Man tror att man går snett.
They think they will go wrong.
Man går, tror att man liksom går någonstans dit man inte bör gå.
They think that they go somewhere where they shouldn't go.
Men vi sa 3 saker.
But we said 3 things.
Varför vi studerar profetier.
Why we study prophecies.
Först är sporrande.
The first is that it's an incentive.
Det är vårt välsignade hopp.
It's our blessed hope.
Vi väntar på vår Herres återkomst.
We are expecting that our Lord will come back.
När vi blir fria, inte bara från syndens makt.
When we be free, not just from the power of sin.
Utan också från syndens närvaro.
But also from the presence of sin.
Vi säger, eller vi sa att profetia är svindlande.
We said that prophecy is
overwhelming. I bemärkelsen att när Bibeln skrevs,
in the sense that when the Bible was written,
så var 28% av Bibelns material profetiskt.
28% of the material in the Bible was prophetic.
Det vill säga att det var den talade om någonting som låg i framtiden.
Which means that it spoke about something in the future.
Hälften av allt detta,
and half of that,
är redan nu uppfyllt.
Has been fulfilled already.
Den andra halvan är inte uppfylld.
And the second half has not been fulfilled yet.
Varför?
Why?
Därför att det ännu inte är tid för.
Because it's not time yet.
Men det finns ingen anledning att tro att de andra 50%.
But there's no reason to think that the other 50%
inte skulle uppfyllas.
Should not be fulfilled.
Och att de inte skulle uppfyllas på samma sätt som de första 50%.
They would not be fulfilled the same way as the first 50%.
Nämligen bokstavligt.
That is literally.
Precis så som skriften säger.
Just as it says in the scripture.
Och det är en svindlande tanke.
And it's an overwhelming thought.
Att en bok skrevs för 3,500 år sedan.
That a book was written 3,500 years ago.
Fram till för ungefär 2,000 år sedan.
Up to about 2,000 years ago.
Ett spann på ungefär 1,500 år.
Which is about 1,500 years.
Av 40 olika författare.
And 40 different authors.
Ledda av en och samma Gud.
And led by one and the same God.
För att producera detta material.
To produce this material.
Som så fullständigt har förutsagt framtiden.
Which has so completely foretold the future.
Därför att profetia är ingenting annat än historia skriven i förtid.
Because prophecy is only a history written in advance.
Det är så en tredje anledning.
And I said a third reason.
Det är att den är stabiliserad.
It is that it gives stability.
Den ger oss andlig urskiljning.
It gives us spiritual discernment.
Enligt min mening.
And according to my way of saying it.
Nyheter är mer förvirrande än förklarande.
The news are more confusing than explaining.
Mer förvirrande än förklarande.
It's more confusing than explaining.
Och om vi vill ha en stabilitet i våra liv.
And if we want to have stable lives.
Så kan jag lova er att ingen bok ger oss mer stabilitet än Bibeln.
I can promise you that no other book gives as much stability as the Bible.
Så vi väntar på vår Herre Jesu tillkomst.
So we are waiting for the coming of our Lord Jesus.
Den första församlingen.
The first church.
De hälsade varandra.
They greeted each other.
Genom att använda den arameiska frasen Maranatha.
By using the Aramaic phrase Maranatha.
Som betyder kom vår Herre.
Which means come our Lord.
Det vill säga att det hopp de levde i.
Which means that the hope that they were living with.
Det var just hoppet om hans återkomst.
Was the hope of his coming.
Men innan han kommer åter.
But before he returns.
Vad kommer att hända?
What will happen?
Och jag lovar er att om ni skulle googla det.
And I promise if you google this.
Så kommer ni att få hur mycket grejer som helst.
Then you find so much information about it.
Hur, vilket av det är rätt?
What is true?
Vad kan jag lita på?
What can I trust?
Och så vidare.
And so on.
Det gäller att ha urskilj.
You have to have a discernment.
Men jag vill tala om 8 tydliga tidstecken.
But I want to speak about 8 clear signs of the times.
Därför att det vi väntar på.
Because what we are waiting for.
Är Herrens återkomst.
Is the return of the Lord.
Det vill säga församlingens uppryck.
Which is that the church will be taken up.
Och vad som då händer.
And what will then happen.
Det vet vi.
We know.
Men vad händer innan?
But what happens before that?
Det är det vi vill titta på.
That's what we want to look at today.
Därför att församlingens uppryckande.
Because when the church is taken away.
The rapture.
The rapture, yeah.
Är ett teckenlöst, en teckenlös händelse.
It's an occurrence that won't have a
signless event. Det vill säga det är ingenting som behöver hända först.
Nothing else has to happen before that.
Det kan hända när som helst.
It can take place anytime.
Det är därför som Paulus talade om detta som om det kunde hända i hans generation.
That's why Paul talked about it as something that could happen in his generation.
Så nu vet vi att det kan hända när som helst.
So we know that it can happen anytime.
Men det finns ändå vissa saker.
But yet there are certain things
som tyder på att det som händer nu
which point to the fact that the things that are happening now
visar att tecknen är för att hans återkomst eller tiden för hans återkomst är nära.
This shows that the time for his coming is at hand.
Hur tolkar vi det?
How do we interpret the Bible?
Jag är tvungen att säga några saker om det.
I have to say some things about it.
Allegorisk tolkning.
Allegorical interpretation.
Kontra bokstavlig tolkning.
And literal interpretation.
Alexandria.
Alexandria.
Kontra Antioch.
And then Antioch.
Och har de här städerna med varandra att göra?
What have these cities to do with each other?
Ja, de är varandras motsats.
They are the opposites of each other.
Därför att i den första tiden,
because in the first time,
så utvecklades det en mera bokstavlig tolkningstradition.
More literal interpretation was evolved.
I Antiochia, det vill säga i Syrien.
Antioch in Syria.
Och i Alexandria i Egypten.
And Alexandria in Egypt.
Så introducerades en annan form av bibeltolkning.
Another kind of interpretation of the Bible was introduced.
Vad man kallar för den allegoriska.
It's the allegorical.
Och allegorisk betyder symbolisk.
And allegorical means symbolic.
Det vill säga bakom texten.
That behind the text.
Så finns det en annorlunda och djupare mening.
There's a different and deeper meaning.
Men när vi använder oss av den metoden.
But when we use that method.
Då kan vi hamna var som helst.
We can just end up anywhere.
Bibeln blir mer eller mindre bara rena science fiction.
And the Bible just becomes science fiction.
Så vi håller oss till den bokstavliga metoden.
So we'll stick to the literal method.
Det betyder inte.
And this doesn't mean.
Att vi inte vet och inser och förstår att Bibeln är full av symboliskt språk.
That we don't understand that the Bible is full of symbolical language.
Men när Bibeln använder symboliskt språk.
But when the Bible is using symbolical language.
Då förklarar den själv detta.
It explains it itself.
Och den visar detta.
And it shows it.
Och det är inte så svårt att förstå som vi tror.
And it's not as difficult to understand as we think.
Så med detta sagt.
And when I've said this.
Så finns det fyra olika sätt.
There are four different ways.
Att se på Uppenbarelseboken.
To see the book of Revelation.
Och säkert inom de fyra olika synsätt.
And I'm sure that within these different views.
Så finns det säkert en massa olika sätt att se det.
There are many different ways of looking at it.
Men det första är.
The first one is.
Det idealistiska synsätt.
The ideal view.
Man säger att Uppenbarelseboken.
And they said the book of Revelation.
Är ingenting annat än en berättelse som handlar om det onda och det goda och den strid som finns emellan dem.
It's only a story about good and evil and the battle between them.
Och det visar att till slut så kommer det goda att vinna över det onda.
And this shows that at the end the good will win over the bad or the evil.
Det är det idealistiska synsättet.
That's the idealistic.
Men då har vi någonting som kallas för preterism.
Then we have something called preterism.
Eller vad man kallar för det preteristiska synsättet.
Preteristic view.
Och någon säger, men ja, det är det. Och säger någon, men vad betyder det?
So then you might ask, what does that mean?
Det kommer från latinet.
And this comes from the Latin.
Och betyder förflutet.
And it means the past.
Så det är det förflutna sättet att se på Bibeln.
It's the way of the past to look at the Bible.
Det vill säga, man säger att allt det som Uppenbarelseboken har.
And this means that they say that everything that is in Revelation.
Det ägde rum i den första generationens, bland de första generationens kristna.
Took place in the first generation of Christianity.
Och det kulminerar i och med Jerusalems tempels förstörelse år 70.
And the climax is the destruction of the temple in the year 70.
Och därmed så skrevs också Uppenbarelseboken före år 70.
This means that Revelation was written before the year 70.
Om ni är intresserade av debatter.
And if you're interested in debates.
Så kan ni lyssna på Mark Hitchcock.
Then you can listen to Mark Hitchcock.
När han debatterar Hank Hanegraaff.
As he's debating Hank Hanegraaff.
Och de talar om de här, alltså två olika synsätt på Uppenbarelseboken.
And they speak about these two different views of Revelation.
Och jag håller på Hitchcock.
And I stick with Hitchcock.
Bara så ni vet det.
As long as you know.
Och säger, du lyssnar på den här debatten, och vilken ska jag tro på?
You might say that I listen to this debate, and who shall I believe?
Hitchcock.
It's in Hitchcock.
För er som är lite äldre så kommer ni ihåg också. När man googlar Hitchcock så tänker jag, men då kommer ju Mark Hitchcock upp först.
And when I googled Hitchcock, then I thought Mark Hitchcock would be the first.
Icke så icke.
But no.
Det var en annan känd regissör som kom upp först.
There was a very well-known director who was the first.
Kanske inte så
name to be.
Men
on the hit list.
Det finns ett tredje synsätt.
And but there's a third view.
Och helst skulle jag inte vilja nämna det.
And I'd rather not mention it.
För jag kan inte uttala det.
Because I can't pronounce it.
Men jag ska försöka.
But I'll try.
Historistiska.
The historistic.
Vad bra. Jag svarade rätt. Okej. Okay. Bra svar. Och här säger man att uppenbarelseboken.
And then they say that Revelation.
Beskriver kyrkohistorien.
It describes church history.
Från apostlarna.
From the apostles.
Fram till våra dagar.
Up to our days.
Och ända till slut.
And to the very end.
Och det är det synsättet som ni ofta stöter på i både katolska och protestantiska kretsar.
And you meet this way of thinking both in Catholic and Protestant circles.
Men nu hittar vi också ett fjärde synsätt.
But we also have a fourth view.
Och det är det vi kallar för det futuristiska synsättet.
And that's the futuristic way.
Och det är att det mesta av uppenbarelseboken.
And that is that most of Revelation
ligger i framtiden.
Is in the future.
I kapitel 1.
In chapter 1.
Så ser vi hur Johannes beskriver Jesus.
John describes Jesus.
I kapitel 1.
In chapter 1.
I kapitel 2 och 3.
In chapter 2 and 3.
Så ser vi hur han skriver till 7 församlingar.
We see that he writes to 7 churches.
Som har 7 olika problem.
And they have 7 different problems.
Han talar till dem och ger dem råd och uppmaning.
And he's speaking to them and he gives them advice.
Och det är,
and encouragement.
Det är nutid.
And it's these days.
Det är kyrkans tidsålder.
It's the church age.
Så ser vi efter kapitel 3.
And then we see after chapter 3.
När kapitel 4 börjar.
When chapter 4 begins.
Då säger han, kom hit upp.
He says, come here.
Och du ska få se vad som kommer här efter.
And you will see what will happen.
Och från kapitel 4.
So from chapter 4.
Och fram till kapitel 19.
To chapter 19.
Så nämns inte kyrkan.
The church is not mentioned.
Kyrkan finns inte på jorden.
There is no church on earth.
Men den beskriver ett händelseförlopp.
But it's describing something that is going to happen.
Som vi kallar för den stora vedermödan.
That we call the great tribulation.
Som Bibeln talar om varar i 7 år.
And the Bible says it will last for 7 years.
Efter att församlingen har tagits upp.
And that is after the rapture of the church.
Över de här 7 åren.
During these 7 years.
I kapitel 20.
In chapter 20.
Så kommer Jesus tillbaka.
Jesus returns.
Och sätter upp ett bokstavligt rike.
And he establishes a literal kingdom.
I bokstavliga 1000 år.
For literally 1000 years.
För att regera på jorden.
To reign on earth.
I kapitel 21 och 22.
In chapter 21 and 22.
Ser vi hur vi går in i evighet.
We see that we enter into eternity.
En ny himmel.
It's a new heaven.
Och en ny jord.
And a new earth.
En helt ny ordning.
Yeah, completely new order.
Och där har vi allt vi behöver.
And we have everything that we need.
Efter att uppenbarelseboken skrevs.
And after Revelation was written.
Ger inte Gud en uppenbarelse till oss längre.
God doesn't give us any revelation anymore.
Så som han gjorde på Gamla testamentets tid.
As he did in the Old Testament days.
Och även i den allra första församlingens tid.
And also in the time of the very first church.
Därför att nu är skriften fullbordad.
Because now the scripture has been completed.
Ingenting kan läggas till.
We can't add anything.
Ingenting kan tas bort.
Anything. We can't detract
anything. Ingen kan förändras.
And nothing can change.
Så allt vi kan göra.
All that we can do.
Det är att proklamera det som har blivit uppenbart.
Is to proclaim what has been revealed.
Och det är exakt det vi gör idag.
And that's exactly what we're doing today.
Nu har jag sagt allt detta.
And I've said all this.
För att komma till det vi ska tala om.
Just to come to what we are going to speak about.
Därför att.
Because.
Jag håller det futuristiska synsättet.
I have this futuristic way of looking at it.
Det är det synsättet vi hamnar på.
And that's the view that we end up in.
Om vi använder den bokstavliga tolkningsmetoden.
If we use the literal way of interpretation.
Om vi går i skolan som utvecklades i Antiochia.
If we attend the school that was developed in Antioch.
Om jag inte gör det.
And if I don't.
Då kan jag mycket väl hamna i någon av de andra 3 synsätten.
I may end up in one of the other 3 views.
Så nu vet ni varifrån. Jag kommer.
So you know where I come from.
Och varför jag säger vad jag säger.
And why I'm saying the things that I say.
Vi ska titta på den första lilla PowerPoint-presentationen. Nu är jag på sällan, vad heter den? Bilden här.
We look at the first picture.
Där har vi den. En vit duk.
Där
har vi
den.
Takes a little
Därför att vad jag ska visa nu det är en tidslinje.
Will show a timeline.
Den här kommer från en bok som heter Guds profetiska plan.
This comes from a book called The Prophetic Plan.
Om ni inte har den boken,
and if you don't have this book,
så kan ni gå till Mestrax bokhylla.
You can go to the bookshelf.
Där står den.
Mestrax place.
Jag har en exemplar.
Have a copy of it.
Det kanske finns flera som har det.
Maybe more of you have it.
Jag säger det bara för att det är inte jag som har ritat den här.
I just say this because it's not, I didn't draw this.
Det är en man som heter Bob Shelton.
But this man, Bob Shelton.
Och sen den svenska översättaren.
And then a Swedish translator.
Som har gjort det. Ni kommer att se den här lite varje gång.
You'll see this every time.
Men jag ska inte gå in på några detaljer här.
I won't talk about any details.
Men det är så att här har vi uppryckandet av församlingen.
This is the rapture of the church.
Och det är alltså nu innan det som vi är här.
And before this we are here.
Och det här som vi nu kommer att tala om några tidstecken.
And this is where we speak some signs of the times.
Vad är det som tyder på att vi lever i den sista tiden?
What is a sign of us living in the end times?
Vi kan ta nästa bild.
Next.
Okej. Okay. Det kommer när det kommer.
Yeah.
Första poängen är Israels återförsamlande.
The first one is that Israel will be come back, rejoined, reestablished.
Jesaja 66.
In Isaiah 66.
Och verserna 7 till och med 8.
Verses 7 to 8.
Kan vi läsa? Jesaja 66.
Isaiah 66.
Och verserna 7 och 8.
7 to 8.
Nej, 7 till 8, förlåt mig. Jag sa 60 på 7 till 8. Innan Sion har känt någon förslovana föder hon barnet, innan kvar kommer över den som fött ett gossebarn.
Before she was in labor, she gave birth. Before her pain came, she delivered a male child.
Vem har hört något sådant? Vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag? Eller ett folk födas på en enda gång? Eftersom Sion födde sina barn redan med födslovåndan började.
Who has heard such a thing? Who has seen such things? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? For as soon as Zion was in labor, she gave birth to her children.
Kristoffer kom precis tillbaka från Israel.
Kristoffer just returned from Israel.
Han skulle kunna berätta väldigt mycket om det här.
And he could tell a lot about it.
Men 1948,
but in 1948,
den 14 maj,
the 14th of May,
så blev Israel en nation.
Israel became a nation.
Israel hade inte varit en nation på 2,500 år.
Israel had not been a nation for 2,500 years.
Israel hade inte varit en förenad nation på nästan 3,000 år.
And hadn't been a united nation for 3,000 years.
Men 1948 hände.
But then in 1948.
Då bodde ungefär 6% av världens judar i Israel.
About 6% of the Jews of the world lived in Israel at the
time. De bor ungefär 40% av världens judar i Israel.
Today there are almost 40% of the Jews of the world in Israel.
Jesaja förutsade detta 700 år före Kristus.
And Isaiah predicted this 700 years before Christ.
Att den nation som Gud hade dömt,
the nation that God had judged,
skulle vara under hans tuktan,
would be disciplined by him.
Men det ska komma en tid,
but there will be a day,
när han ska
återförena.
Och den dagen kom.
And the day came.
Jag vet inte om några av er har era bokhyllor en bok som heter Things to Come.
I don't know if you have in your bookshop this book, Things to Come.
Den skrev av Dwight Pentecost.
He was written by Dwight Pentecost.
Som var professor vid Dallas Teologiska Seminarium.
He was the professor of the Dallas Theological Seminary.
Jag lyssnade på honom tills för 2 år sedan.
I listened to him until 2 years ago.
Det var 99 år gammal.
Then he was 99 years old.
Sen dog han.
And then he died.
Men ända in i det sista.
But to the very last days, he was preaching.
1948.
And in 1948, he was driving a car.
Och jag vet inte vad radioapparaterna lät som på den vägen, på den tiden.
I don't know what kind of radio has had in those days.
Men han lyssnade på nyheterna.
But he was listening to the news.
Och på nyheterna så säger de.
And on the news they said.
Idag har Israel förklarats som en nation.
Today Israel has been proclaimed to be a nation.
Och allt han kunde göra var att bromsa in bilen.
And all he could do was to stop his car.
Och stanna.
And then stop.
Och tillbe här.
And praise the Lord.
Bibelns profetiska ord är sant.
The prophetic words of the Bible are true.
Det som han hade trott.
What he had believed.
Det som han hade proklamerat.
What he had proclaimed.
Det som han hade skrivit.
What he had written.
Blev nu uppfyllt.
Became fulfilled.
Omedelbart efter attackeras Israel av sina närmaste grannar.
And immediately Israel is attacked by its neighbors.
Men Israel står än idag.
But Israel is still there today.
Slutet på 1800-talet.
At the end of the 19th century.
Så fick drottning Victoria, eller frågade drottning Victoria sin premiärminister.
Queen Victoria asked her prime minister.
Som hette Benjamin Disraeli.
Benjamin Disraeli.
Och han sa, kan du ge mig ett skäl, ett bra skäl till Guds existens?
She said, could you give me a good reason for the existence of God?
Han svarade, judarna är majestät. Judarna är majestät.
He answered, the Jews, your majesty.
Judarna är ett bevis på Guds existens.
The Jews are a proof of the existence of God.
Ett land som hade varit borta i nästan 2,5-3,000 år.
A country which had been gone for about 2,000 years.
Har återförenats.
Had been reunited.
Nästa bild.
Next picture.
Därför att vi vet att när detta sker.
Because we know when this happens.
När Israel är på plats.
When Israel is there.
Då vet vi att ändningstiden är.
We know that the end times are at hand.
En oljetanker och franska soldater.
This oil,
fokus på Mellanöstern.
It's the focus on the Middle East.
När ni sätter på nyheterna.
We switch on the news.
Eller ni läser en tidning.
Are you reading newspaper?
Så kan man nästan garanterat höra att det är någonting om Mellanöstern.
Yeah, I can almost guarantee that there's something about the Middle East there.
Men det är bara sand där.
Yeah, there's only sand in this place.
Varför har denna del av världen så mycket uppmärksamhet?
Why has this part of the world so much attention?
Och göra två saker.
Two things.
Olja.
Oil.
Och terror.
And terror.
Och det konstiga är att de har ett samband.
And strange thing is that they have a connection.
Nu tänker nu ska han säga något politiskt.
And now you think he'll say something political.
Jag är ledsen, jag ska inte det.
I'm sorry, I won't.
Men var ni än håller för politiska synvinklar.
But whatever your political views are.
Så kan ingen förneka.
No one can deny.
Att det är på grund av olja och terror som Mellanöstern är i fokus.
That the Middle East is in focus because of the oil and the terror.
På grund av tid.
And because of time.
Kan jag inte läsa det här skriftstället.
Then I can't read this.
Första Mosebok kapitel 16.
But in Genesis 16.
Verserna 10-13.
Verses 10-13.
10-13. Så står det om en man.
A man is mentioned.
Som heter Ishmael.
His name is Ishmael.
Det står att Ishmael var son till Abraham.
And it says that Ishmael is the son of Abraham.
Inte löftets son.
Not the promised son.
Utan född efter köttet.
But he was born after the flesh.
Och det står att han ska vara som en vild åsna.
And it says that he will be like a wild donkey.
Det står att han ska bråka med alla.
It says that he will seek trouble with everyone.
Är det en profetia?
Is that a prophecy?
Men sen, men har du nämnt ett folks namn?
You say now you've mentioned a people.
Det var inte bra.
That wasn't good.
Men det är Bibeln som säger det.
But it's the Bible that says it.
Det är inte jag.
It's not me.
Och det är vem som helst kan se det.
And anyone can see it.
Älskar Gud Ishmaels barn?
Does God love the children of Ishmael?
Precis lika mycket som han älskar dig och mig.
Just as much as he loves you and me.
Älskar Gud araberna?
Does God love the Arabs?
Absolut.
Absolut.
Han har gett dem territorier från Marocko i väster ända till Persiska golfen i öster.
He's given them a territory from Morocco up to the Persian Gulf.
Plus att de är över hela världen.
And they are in the entire world.
De har olja.
They have oil.
De har pengar.
They have money.
De har inflytande.
They have influence.
Språket är överallt.
And the language is everywhere.
Vad vill Gud?
What does God want?
Att de ska lära känna evangeliet.
That they will begin to know the gospel.
Och bli frälst.
And be saved.
Gud har ett stort löfte.
God has a great promise.
Till det arabiska folket.
To the Arab people.
Det står om Haga.
Hagar, it's about Hagar it says.
Ishmaels mamma.
The mother of Ishmael.
Att jag ska göra din son till ett stort folk.
That I will make your son a big people.
Men fokus på Mellanöstern.
Focus on the Middle East.
Därför där kommer allting att hända.
Because that's where everything will happen.
Nästa. Ett återförenat Europa.
A reunited Europe.
Jag måste bara ge er skriftställena.
I just have to give you the scriptures.
Men Daniels bok kapitel 7.
But in Daniel chapter 7.
Flera ställen, men kapitel verserna 7 och 8.
More places than that, but in chapter 7 and 8.
23 och 24.
23 and 24.
Talar om fyra riken.
It mentions four kingdoms.
Daniel bodde i Babylon.
Daniel lived in Babylon.
Han sa Babylon kommer att gå under.
He says that Babylon will disappear.
Det kommer att tas över av Persien.
It will be taken over by Persia.
Men Persien kommer att gå under.
Persia will disappear.
Och tas över av Grekland.
Will be taken over by the Greek.
Grekland kommer att gå under.
And Greece will disappear.
Och tas över av Roma.
And be taken over by the Romans.
Men romarna kommer inte att bli övertagna.
But the Romans won't be conquered.
Utan riket kommer bara på något sätt att falla samman.
But this empire will somehow collapse.
Vilket det också gjorde.
And it did.
Men.
But.
Det står att det fjärde riket, det vill säga det romerska riket.
And it says that the fourth empire, the Roman.
Det ska återuppstå.
Will resurrect.
I ändens tid.
The end times.
Och det är väldigt intressant.
And that's very interesting.
Det står att det ska styras av 10 stater, 10 kungar.
And it says it will be ruled by 10 states, 10 kings.
Jag vet inte.
I don't know.
Men ledaren för svenska kristdemokraterna.
But the leader of the Swedish Christian Party.
Före detta ledaren Alf Svensson.
The ex-leader Alf Svensson.
Fick en gång frågan.
Once someone asked him.
Att är inte EU antikrists framtida boss?
It's not the EU the future basis of the Antichrist.
Och jag bara citerar honom.
And I'll just quote him.
Nej.
This is no.
EU är det största fredsprojektet som mänskligheten har sett.
Yeah, the EU is the greatest peace project that mankind has ever seen.
Wow. Wow. Vad säger jag? Ja, tack. Jag väntade på wow. Men okej. Citat slut.
End of quote.
Eller ska jag säga parafras?
End of paraphrase.
Men ett återförenat Europa.
But the reunited Europe.
Strasbourg parlamentet.
The parliament in Strasbourg.
Har formen av ett ofärdigställt torn.
Has the shape of an unfinished tower.
Är en målning av Babels torn.
And this is a painting of the Tower of Babel.
Babels torn ville människorna bygga sig ett namn.
And people wanted to build a name.
Man ville förenas.
And unite.
Och Gud splittrade språket.
And God divided the languages.
Därför vi har en tolk idag.
That's why we have an interpreter.
Därför vi inte alltid förstår varandra.
That's why we don't always understand each other.
Det finns massor av språk.
There's so many languages.
Det är ett resultat av Babels tron.
And that's the result of the Tower of Babel.
Och jag inser nu.
And I now realize.
Att jag kommer bara avsluta det här.
But I will only finish this.
Då fortsätter jag nästa
gång. And I can continue.
Annars blir jag för stressad.
Well,
jag har bara tredje punkt.
Alltså, I've only come to my third point. And I have eight.
Okej, kanske vi hinner den fjärde då. Fyra och fyra.
Maybe the fourth one too.
Okej. Men nationen.
But the nations.
Står det om i Bibeln.
It says in the Bible.
I Apostlagärningarna 17.
In Acts 17.
Att Gud har fastställt olika gränser.
That God has established different borders.
Inom vilka människor ska söka honom.
People will seek him in these borders.
Nationerna och gränserna är ett skydd.
And the nations and the borders, they are a protection.
Därför att människan är fallen.
Because man is fallen.
Och om människan förenar sig i sin ondska.
And if man is united in it, in his evil.
Då drar hon ner sig själv.
Then she will destroy herself.
Betyder inte att nationerna ska ha dåliga relationer med varandra?
It doesn't mean that you should have bad relations between the nations.
Men man behöver inte, det är inget ont i sig med dem, det är Guds skydd.
That it's nothing evil in them, it's the protection from God.
Och här har man liksom valt att symbolisera parlamentet med att vi bygger Babels torn.
And they have chosen to symbolize the parliament by we are building the Tower of Babel.
Och jag tror inte.
And I don't believe.
Att det är en tillfälle.
That it's an accident.
Nej, för all.
But you can decide it.
So Gud har delat upp mänskligheten.
So God has divided mankind.
För att skydda oss.
To protect us.
Från att förenas.
From being united.
I ondska.
In evil.
Men i den sista tiden,
but in the last days,
så kommer människan att lyckas.
Man will succeed in that.
Genom olika saker.
Through different things.
Jag ska ta en till.
And I'll just take one more.
Och det blir bara kontroversiellare och kontroversiellare.
And it's just getting more controversial.
Det här är Ottosan.
This is Ottosan.
Det är symbolen för USA.
The symbol of the states.
United States. Var står det om USA i Bibelns profetia?
And then you might ask, where is the United States mentioned in the Bible?
Om ni frågar mig,
if you ask me,
ingenstans.
Nowhere.
Jag tror inte att USA står med.
I don't think the United States.
Det finns förslag.
There are suggestions.
Till exempel i Ezekiel 38:13.
For instance, Ezekiel 38:13.
Så talas det om Tarsis köpmän och alla första.
About the merchants of Tarsus and all the princes.
Och de här furstarna kan också översättas som lejon.
And the princes can also be translated as lions.
Förslaget är.
And the suggestion is.
Att Tarsus köpmän är Storbritannien.
That the merchants of Tarsus is Great Britain.
Och de här lejonen är nationerna som kom ut ur Storbritannien.
And that the lions is the nations that came out of.
Så Kanada, Australien och så vidare.
The US and Australia and so on.
Dåligt underbyggt.
That's not very good.
Men det finns de som föreslår.
But some people suggest.
Ett annat förslag.
Another suggestion.
Uppenbarelseboken 12.
Revelation 12.
Verserna 13
och 17. Verses 13 and 17.
Israel evakueras med hjälp av den stora örnens vingar.
Israel is evacuated on the wings, with the help of the wings of the great eagle.
Okay, vad är USA:s nationalsymbol?
And what's the national symbol of the US?
Örnen.
It's the eagle.
Okay, so det amerikanska flygvapnet som evakuerar Israel ut vid Medelhavet.
So the American Air Force will evacuate Israel out of the tribulation. But that is bad theology.
Varför välsignar Gud landet?
Why is God blessing the country?
Två anledningar.
Two reasons.
Mission.
50%
av alla missionärer i världen kommer från USA.
50% of all the missionaries in the world come from the US.
90% av alla pengar som används till mission kommer från USA.
And 90% of all the money that is used for mission.
Och pratar vi om bibeltroende mission.
And if you talk about, if you mean Bible-believing mission.
Då blir den siffran förmodligen ännu mer att USA för.
Then the number will be even higher for you.
Det gillar Gud.
And God likes that.
Men David Wilkerson skrev.
But David Wilkerson wrote.
Att USA spenderar mer pengar på hundmat än på mission.
But the United States, they spend more money on dog food than on missions.
Det tror jag inte Gud gillar.
I don't think God likes
that. En annan sak som Gud gillar.
Another thing that God likes.
Det är att när FN röstar.
Is that when the United Nations vote.
Röstar alla nationer mot Israel.
All the nations vote against Israel.
Men USA brukar rösta för.
But the US usually votes for them.
Det gillar Gud.
And God likes that.
Behöver Gud USA?
Does God need the US?
Absolut inte.
Absolutely not.
Han behöver ingen.
He doesn't need anyone.
Han klarar sig jättebra.
He will do very well.
Men mission.
But missions.
Och stöd för Israel.
And supporting Israel.
Är anledningar till.
Are reasons for.
Att en nation kan bli välsignad.
Blessings on a nation.
Även om den omges av ogudaktighet.
Even if it's surrounded by ungodliness.
Jag gillar att läsa
uppgifter om olika saker.
I like to read facts about different things.
Och det är så här att 40% av världens militärutgifter står i USA.
40% of the military expenditure is financed by the United States.
Tvåa är Kina.
And the second one is China.
Och man har en fjärdedel av USA:s militära budget.
And they have like a quarter of the military budget of the United States.
Hur kan det komma så att detta land inte står om?
How can it be that this country is not mentioned?
Därför att av någon anledning så är det ingen viktig spelare i slutet av tiden.
Because it, in the end times they are not so important.
Vad kommer att hända?
What will happen?
Jag vet inte.
I don't know.
Men Gud dömer nationen.
But God will judge the nations.
Och det är därför jag satt upp här att kurvan går neråt.
And that's why I had this diagram that is pointing downwards.
Och han haltar där med kryckor och grejer.
And he's got his crutches. And he's limping on.
Så vad kommer istället?
So what will happen instead?
När USA:s dominans bryts.
When the United States will not, no longer dominate.
Jag vet inte.
I don't know.
Men ni kan själva spekulera.
But you can speculate
EU, Ryssland,
Russia,
China. En massa andra förslag finns.
Many other suggestions.
Men det kommer att förändra världens infrastruktur.
But the infrastructure of the world will be changed.
Hur kommer det att påverka Israel?
How will it influence Israel?
Om USA inte kan utöva ett inflytande.
The United States no longer has an influence.
Hur kommer det att påverka missionen i världen?
And how can it influence the missions?
Jag vet inte.
I don't know.
Men det här är enligt min mening ett tillstånd.
This is not my view. Times. And I have four more.
De tar vi nästa gång.
And we'll take them next time.
Betoning på fred.
Emphasis on peace.
Nationernas koalition.
The coalition of the nations.
Som kommer att gå emot Israel.
That will unite against Israel.
Globaliseringen.
Globalization.
Och ett världsvitt avfall.
And a worldwide falling away.
Herre, vi ber att du välsigna dessa.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
Vi ber att du talar till våra hjärtan.
And we pray that you will speak to our hearts.
Vi ber att du bygger upp oss.
And we pray that you will bless
us. Vi förstår inte dessa ting.
We don't understand these matters.
Skriften är klar.
The scripture is clear.
Att du kommer tillbaks.
That you will come, you will return.
Vi vet att nästa sak som kommer att hända är att du hämtar oss hem.
And you know that the next thing that will happen is that you will come for us.
Men innan det så kan vi se hur världen förändras.
But before that we can see the world changing.
För att alla spelpjäserna ska sättas på.
So that all the pieces will be put on the place.
Hjälp oss,
right place.
Hjälp oss att se detta tydligt.
And help us to see this clearly.
Vi ber att skriften skulle vara vår vägledare.
And we pray that the scripture will be our guide.
Inte våra personliga åsikter.
Not our personal views.
Inte nyheterna.
Not the news.
Inte våra nationaliteter.
Not our nationalities.
Utan vad ditt ord säger.
But what your word is saying.
Så vi tackar och prisar dig just nu.
So we thank you and praise you, Jesus.
Signa oss i ditt.
And bless us in your name.
Amen.
Okay.